slasha.
Då är det äntligen tisdag igen och det är dags för mig och Jesper att sakta lotsa er igenom den här veckan av teknikäventyr, i synnerligen på internet. Och även ni som har ett PlayStation är tillbaka. Välkomna tillbaka till onlinevärlden. Kul att ha er här, heter det. Ni lyssnar på slashat.se som är er machete i teknikdjungeln tillsammans med mig och Jesper, som jag sa. Och vi borde ha Jesper på andra sidan Atlanten. Toodaloo! Toodaloo! Nej, men du är inte på Atlanten, du är i Göteborg.
I Götlaborg, precis.
Göteborg.
Nej, i en förort till.
Det är jag också faktiskt.
Ja, det kan vi
kalla. Vi båda bott i Göteborg.
Vi, ja, det räknas.
I mitten.
Jag är född där.
Direkt. Du är inte född i Göteborg.
Oj, jag menar.
Det är du faktiskt, ja.
Vi har ju bara känt varann i, vad blir det nu, 15 år, men there's a nugget piece of information for you.
Att det är sånt där som vi män inte bryr oss om att kommunicera till varandra.
Eller så vill vi hålla relationen intressant. Vi får dela ut sån här viktig info allt eftersom. Så inte tröttnar.
Ja, verkligen. Hålla förhållandet levande och spännande.
Bromance.
Bromance for the win. Mm. Scrubs uppfann egentligen det uttrycket, va?
Ingen aning.
Nej, tillbaka till showen. Som ni hör, jag och Jeppe springer iväg ibland från ämnen. Och det är lite det som kanske inkapsulerar hela slashat-upplevelsen. Det vill säga att ni lyssnar på oss och vi går igenom lite ämnen. Och sen så myser vi till det med lite egna infallsvinklar och analyser. Och ibland eventuellt skitsnack.
Ja, det är väl en... Det är väl verkligen kärnan utav slashat.
The it. Vi ska göra som så här. Vi har jättemycket idag och vi har lite ny teknik och faktiskt en samarbetspartner att presentera. Och nu tänker alla, wow, reklam. Och det är faktiskt bakvänt. Det är ingen reklam. Vi kommer till det alldeles snart. För att jag tycker att du kan recappa förra veckans poll, Jeppe. Så ska jag gå in sen i det här tekniksnacket.
Ah, just det. Förra veckans poll rörde den stora nyheten och kommer lite mer på det ämnet här framöver i detta avsnittet. Men jag hade med Skype att göra och vi vill helt enkelt bara veta om ni använder Skype där ute. Mm. Och resultatet är inne. Och det är så att 68% av er använder faktiskt Skype, vilket då lämnar 32% av er utan Skype helt enkelt. Så 2/3 ungefär sitter och skypar. Vi spesar det ju inte riktigt så här om de använder det regelbundet, men... De kallar sig i alla fall Skype-användare, så det är rätt så utbrett för att säga.
Ja, men jag är nästan lite imponerad faktiskt. Att, eller ja, det reflekterar ju Skypes egna siffror rätt bra av deras market penetration. Just att, framförallt också att Skype blir var mans egendom. Just att föräldrar och kanske mindre teknikorienterade vänner säger att om jag har ett Skype-konto, du kan väl ringa på det kontot. Speciellt är det ju framförallt för folk som jobbar utomlands. Eller bor utomlands, eller vad det nu kan vara, att man skypar hem över internet. För det blir väldigt billigt, Jeppe.
Mm, det är sant. Å andra sidan, Microsofts fantastiska köpesumma för det här, om man slår ut det på antalet aktiva användare, så har de egentligen betalt $1,000 per användare. Mm. Frågan är om inte det på något, i slutändan så är det vi som ska stå för det där kanske. Vi får se. Men vi kommer till massa mer om det lite senare, så vi kanske ska hoppa raskt vidare till förra veckans poll, höll jag på att säga, men det blir lite enformigt. Kanske ska ta veckans poll.
Mm-hmm. Ja, det är nämligen som så här då att vi har den stora äran att presentera Bambuser som våran streamingpartner. Det låter jätteseriöst, det är det verkligen inte. Men det betyder alltså att våran liveshow från och med nu kommer att sändas med just Bambuser. Anledningen till detta är att vi har haft lite problem med både Ustream och Justin. Och vi känner väl kanske att ja, det var ett svenskt företag och de borde sända från ett svenskt nätverk förmodligen. Och med att alla våra lyssnare är svenska, så känner du sjukt logiskt att vi har då Bambuser. Plus att det känns som ett gäng som är lite på samma våglängd som oss vad anbeträffar just ja, teknikintresset och allting. Så att vi välkomnar dem in i Slashat-familjen och ger dem en stor kram som tack för detta. Och det betyder ju också att kvaliteten, inte på oss naturligtvis, utan på själva sändningen, har ökat något markant. Vi har, ja, och framförallt lagget ska vara borta. Så ni som brukar kolla live eller som kanske kollat live någon gång och kanske upplevt lite problem med det, är såklart välkomna tillbaka till oss. Med detta, så, och du är nöjd, Jeppe, han sitter där och ler.
Ja, ja absolut. Jag tänkte sträckt mig efter en iPhone eller en iPad här, men jag hade ingen inom räckhåll här, för det finns ju lite extra funktionalitet till det här. Det kanske du vill redovisa som ändå har ångan uppe.
För det är ju nämligen som så här då, att vad BAMP User gör, det är att den automatiskt spelar in hela showen i videoformat. Så veckans fråga är lite klurig, men jag tror vi kommer komma till ett resultat nästa vecka. Frågeställningen är helt enkelt: slashat avsnitten i videoversion på YouTube, skulle du följa? Vad detta bygger på helt enkelt, det är att vi är nyfikna på om ni som eventuellt skulle missa en liveslashat eller kanske vill bara se videoversionen av detta, skulle ni, om vi la upp det på YouTube, gå in och kolla på slashat.tv som ett komplement då, ifall ni missar live eller motsvarande. Vi vill känna av lite pulsen på er. Vi kommer alltid vara en audiopodcast liksom. Det är vårt format. Men det vore kul att se, i och med att den här tekniska möjligheten finns för oss, se om det faktiskt är intressant att lägga upp det där också. Det är ganska lite jobb för oss. Så märker vi att en viss procent av er faktiskt skulle vilja komplettera med den videoversionen. Så ja, in och rösta med er, så ser vi ju ganska omgående liksom vart det bär hen. Och kom ihåg att formuleringen är: skulle du följa? Det vill säga att du skulle liksom kolla mer än en gång, kan väl säga i alla fall, för att få en uppfattning. Men bara så jag får säga det en gång till för att vara pedagogisk: det är inte snack om att sluta vara en podcast, det är vårt format. Men som ett komplement. Får vi se, Jeppe?
Mm. Nu inträffar det också en sån där typisk slashat grej när jag pratar så där länge eller osammanhängande, att du bara är beredd på att ta emot frågan och tuta vidare här, för jag la ändå upp det lite med en iPhone och en iPad här. En av de här nya fördelarna med att vi kör via BAMP User är att du kan numera följa oss via video från din bärbara enhet, eller din mobila enhet helt enkelt. Och det ska innefatta både iPhones, iPads och Android-lurar. Kanske inte ner på dumbphone-nivå, men det finns. Du behöver ingen app, utan det är bara att surfa rätt in med webbläsaren och tuta och köra. Chatten under här lite kvickt om BlackBerry stöds och frankly I don't give a damn. Det är väl spontana reaktion.
Nästan så i alla fall. Men som sagt, det här öppnar ju lite mer möjligheter, för just att om vi ändå engagerar oss så pass mycket att vi sänder live varje tisdag, så vill man ju att så många som möjligt ska få möjlighet att faktiskt se oss live. Och då är det jättetråkigt när tekniken sätter fällben, heter det, inte fällgropar, fällben på oss.
Krokben går också.
Krokben, just det, fäller oss. Fotpostar. Vi får se. Vi provar och testar och donar. Det är lite så allt det har varit. Hjärtat är bland tekniken i den här showen. Så vi får se vart vi hamnar. Så in och rösta på veckans frågeställning på slashat.se. Så får vi se vart det bär hen. Och då kan jag passa på att nämna också att ni som inte har en aning om vad ni pratar om med slashat.tv, så är det våran egentligen videokanal där vi lägger upp reportage bland annat från Dreamhack, Retrospelsmässan, massa andra ställen. Så har ni missat det, så har ni missat en stor del av vad slashat är, och då ska ni gå dit ögonen böj. Och apropå retrospelsmässan, Jeppe.
Just det börjar närma sig. Jag tror att det är inte mer än 10, 11, 12 dagar kvar kanske till det går av stapeln. Vad blir det, 28 maj i Gamlestaden här i Göteborg. Och som vi har sagt innan, in på forum.slashat.se, in i allmänt snedsträck övrigt forumet och hojta till om ni vill hänga med. Vi tänkte knalla runt där, kika läget, filma lite, och så tänkte vi väl se till att få in lite pilsner och god mat där omkring någonstans. Väldigt, det är inte särskilt pretto, utan vi tar det lite som det kommer. Får vi se hur många som dyker upp. Jag tror vi är en 6-7 stycken redan som är på. Mm. Så att, nej, det ska bli kul. Det var skoj förra året, och de har lovat att det ska bli ännu skojare år. Och det är tävlingar i Sega Rally, Tommy. Jag kan behöva åka dit lite tidigare.
Ja, men då gör vi det. Det är väl inga problem. Jag vet inte om du sa det där ordagrant, men vi har väl sagt det att ölandet sker efter mässan, kan man väl kalla det för, va?
Ja, det är väl nästan bäst.
Ja, precis. Så att vi inte kommer in och börjar röja runt där på Lurvas liksom, och snor en joystick från ett litet barn som börjar gråta, och en stor pappa kommer och klappar till dig, och du vet, nej, det blir ett himla liv.
Ja, det vill vi inte vara med om igen.
Nej, inte igen. Pff, den festen. Ja, men det får bli för en annan. En reminiscing show någon gång, kanske.
Precis.
Precis! Ska vi köra show på det, kanske?
Ja, jag sitter där lite snabbt och räknar antal ämnen. Jag har 3, du har 4. Då känns det nästan som man ska lägga pucken i din... ägget i din korg. heter det, va? Ja. Mm.
Mm. Då kan jag börja. För att vi har ju egentligen en jättepuck att gå igenom. Ni som var med och lyssnade på oss live från Google I.O. både tisdagen och onsdagen kommer att få lite utav en recap. Men jag lovar att jag ska vara förhållandevis kortfattad. Det finns dock inget som heter kortfattad i min värld, men jag ska försöka så gott jag kan.
Kan jag hjälpa dig på traven där med att vi ändå har redovisat tisdagen i avsnittet förra veckan?
Ja, just det. Det har du faktiskt rätt i. Men jag kör en snabb recap. Jag känner att det inte är mycket diskussionsunderlag egentligen, utan vi har ju egentligen sagt våra åsikter, förutom kanske dag två.
Mm, en recap på en recap.
Vi recapar recapens recap. Google Music och Google Video Rentals var väl egentligen det som var de stora sakerna på den första delen av dag ett. Google har äntligen då återlanserat sin musiklösning som var väldigt lik Amazon Cloud Player. Det vill säga att du tar dina lagligt köpta MP3-or, dörnar upp dem i Googles moln och sen kan du lyssna på dem från din Android-telefon och från din webbläsare. Och även en klient för Mac och PC. Lite rörigt. Vi kommer inte veta för att detta var för USA endast just nu i alla fall. Förmodligen har det med lagliga saker att göra. Tyvärr var det detsamma för Google Video Rentals. Det innebär helt enkelt att amerikaner, när de går in i market på sin Android-telefon eller Android-tablet framförallt, ser en liten extra flik där det står Movies. Där kan man hyra filmer för $1.99 styck i 24 timmar. Till exempel Tron, så kan man ligga och kolla på den. Smarta funktioner har Google lagt in såklart i form av att du kan nerladda en video som du får ha på 24 timmar på din enhet. Om du till exempel ska ut och flyga kan du hyra ner två rullar och ha på din tablet. Sen sätter du det på flyget med airplane mode och dörna på med tittandet. Bra, men även den tyvärr USA endast för tillfället. Jag ser kanske inte något lika stora problem med video rentals som Google Music. Music, det är lite problematiskt där. Lagligt sett får du lov att köpa en MP3 och sen lägga upp den i ett moln. Som även om bara du kommer åt det så är det ju inte på din dator. Det är egentligen legal mumbo jumbo eller skuggboxning. Vi får se vart det tar vägen. Vidare, du kan egentligen hugga här när du vill, Jesper, ifall du har någon kommentar på någonting.
Nej, jag är nöjd.
Du är nöjd? Mm. Andra stora delen av dag ett, det var väl framförallt Android at Home och Android Hardware SDK. Google har ju naturligtvis en idé, i och med att de är det öppna alternativet. Öppna så tillvida att vem som helst kan ladda ner Android-kärnan och bygga egna egen hårdvara runt det här som mjukvara. Ett bra exempel är ett företag som ska göra en radioklocka till exempel. Förr i tiden så fick man göra ett eget enkelt, man tog en Linux-kärna förmodligen, byggde lite enkla grejer på det som blev radioklockan. Idag är det mycket enklare för ett sånt företag, speciellt kinesiska, att göra detta, att ta Android-kärnan och göra en liten version av den. Som man sedan gör en radioklocka med. Det här har Google börjat se, så vad de har gjort är att de har släppt en så kallad hardware SDK. Vad det här är ett litet chip, alltså ett vanligt datachip som gör att du kan stoppa in en liten Android-version egentligen vad som helst. Förhoppningen från Googles sida är ju att tv-apparater, kaffekokare, radioklockor, allt sånt där ska ha ett litet Android-chip i sig så att du på enkelt sätt kan kommunicera från din smartphone med din kaffekokare till exempel. Drömmen för många kan väl vara kanske att radioklockan i Android radioklocka, den väcker dig försiktigt på morgonen, tänder lamporna i rummet samtidigt. Efter 5 minuter så, och du rör radioklockan, sätter den igång tvn, visar nattens inspelade tv-program eller nyheter som du har valt att spela in samtidigt som den sätter på kaffekokan ute i köket. Sådana grejer, det är ju lite... Du är lite naturligtvis lite sci-fi och lite i framtiden, men Google har i alla fall ett intresse av att pyssla med detta. Såklart, jag menar herregud, det här ökar ju värdet i Android-plattformen. Man får se, jag vet inte om Apple, nu kan jag släppa in det lite här Jeppe, tror du Apple kommer gå i samma spår här, eller är detta för farfetched för Apple som gärna kontrollerar sin egen hårdvara?
Jag tror att Apple är väl inte så intresserad av den här biten, just att låta hemmaknackare göra sina egna varianter. De gillar att ta andra approachen, att de som jobbar med det här släpper sina egna produkter och sen sköter man det via en app på något sätt den vägen. De är inte så, Apple generellt är väl inte så hemskt mycket för det här hemmasnickrandet överlag. Så att jag tror inte vi kommer få se någon Apple-motsvarighet till det här inom det närmaste i alla fall.
Mm. Precis som du säger, det finns också, om Apple skulle göra något liknande så handlar det väl förmodligen om hårdvarucertifiering. Och då blir det en kostnadsfråga kanske för kinesiska radioklockstillverkare. Så att jag tror inte heller vi kommer se någonting av det här från Apple. Så att om 5 år så blir det väldigt intressant att se hur viktigt det här beslutet var för Google. Eller om det blir en ny Google Wave som kommer sakta dö ut liksom, som ingen minns att detta hände. Eller inte G-Talk, det funkar alldeles utmärkt, utan Buzz heter den. Någonting ingen använder längre. Så det var väl egentligen dag 1. Ganska fokuserat på Android, eller i princip uteslutande Android. Dag 2 var det dags för Chrome OS, det vill säga Googles initiativ till ett nytt operativsystem som är molnbaserat. Det innebär helt enkelt, eller det är inte mycket svårare än att du startar en dator och där har du en webbläsare. Du har ingen tillgång till så mycket annat än bara webbläsaren. En jättespartanskt filsystem har du, men det är också allt. Inställningsmöjligheterna är konfigurera wifi, konfigurera nätverket. Och det är egentligen det som är allt. Vad som är extra intressant är att det tar ungefär 4-5-6 sekunder att starta en cold boot. Just det. Från 0 avstängd dator till aktiv webbläsarfönster som du kan börja arbeta med är det max 8 sekunder enligt Google. Jag och min kollega Patrik Riske har testat i virtuella maskiner och det är snarare 3 sekunder som det handlar om. Kanske 4 sekunder. Och då räknar vi också med inloggning där. Så otroligt imponerande och väldigt strömsparande, för du behöver aldrig gå ner i sleep mode med datorn. Du stänger helt enkelt av den. Sen när du startar upp den igen så är du exakt där du var i princip. Intressant, och menar, vi går emot en värld där fler och fler saker sker på nätet och i synnerhet då i din webbläsare. Jag kan ju bara se till mig själv att jag kör i princip det mesta i webbläsaren idag. GrooveShark för musiken, Gmail för mailen, även företagsmailen, kalendern. Google Docs har blivit jättestor grej som egentligen uteslutande arbetar med när det handlar om dokumenthantering. Det är mycket Google naturligtvis, och det är ju deras intresse med Chrome OS. En annan sak som var jätteintressant tycker jag, det var att de äntligen släpper lite Chrome-hårdvara från Googles sida. Det är deras partners Asus och Samsung som
Acer,
levererar.
Till och med.
Acer, förlåt mig. Tack Jesper. Så Acer sa du, va?
Japp.
Och Samsung levererar Chromebooks som de heter. Det är alltså en dator som är byggd för det här syftet. Jag tror det bara handlar om några få gigabyte hårddiskplats som är på ett flashminne. Det handlar bara om fart och att det ska kunna gå så snabbt som möjligt. Slarvat lite med batteritid kan jag tycka. Jag tror värstingmodellen från Samsung kunde kanske hålla sig 8 timmar eller om det var 7,5 timme. Och det är lite för att vara en netbook och att vara en portabel enhet som du alltid ska ha med dig, så tycker jag det var 8,5, säger Riskar i chatten. Så tycker jag att det är lite snålt faktiskt. Man borde satsa mer på batterin, men det har väl kanske en avvägning mellan vikt, storlek och kostnad naturligtvis. Så Chromebooks kommer släppas i USA den 15 juni. Priset ligger på i dollar då, 350 upp till $425 eller vad det ungefär var. Och det innefattar också då i den största modellen att du får ett 3G-slott så att du alltid kan ha en 3G med dig med de här enheterna. Jag har ju lekt ganska mycket med Chrome OS under sen i eventet då. Och jag är försiktigt positiv. Jag och min fästmö har en dator ståendes i köket som vi kör Ubuntu på idag. Men jag menar, den har alltid Chrome uppe liksom. Det finns inget annat program. Jag menar, min fästmö skulle förmodligen inte hitta andra program i Ubuntu som hon skulle vilja starta, utan det räcker med webbläsaren. Förutom den lilla abrovinchen då att hon gärna vill ha en RDP-lösning för hon vill kunna komma åt jobbet. Men jag menar, kan Google bygga in någon schysst enkel RDP-VNC-lösning in i Chrome OS, så finns det ingen anledning för oss överhuvudtaget att ha någonting annat på den datorn. Vad är dina vibbar här, Jeppe, runt Chrome OS och Chromebooks? Känner du att det finns någonting här, eller är det bara en ny wave?
Svårt att säga. Jag har faktiskt också testat i en VirtualBox och är väl kanske inte lika optimistisk. Alltså, idén är jättegod, men det finns flera saker som inte fungerar liksom med en gång för den som vill göra en full switch rätt över. Speciellt antingen om det spelar ingen roll om du Har du mycket Microsoft-saker i ditt företag eller om du har mycket iPhones och sånt där, så blir det redan ett problem.
Mm.
Och det kommer ju behöva utökat stöd för sånt. Och jag menar, ju mer de plockar på, desto mer ett vanligt OS blir det ju till slut. Så frågan om inte det här bara ett första litet steg för till ett tredje stort operativsystem i konkurrens med Windows och OS 10. Men det är ju omöjligt att se om just nu. Det är bara min tanke. Min första tanke när jag drog igång det här tyckte jag var att det är en webbläsare. Det är en dator som botar in i en webbläsare.
Mm.
Fine. Filhanteraren är både ful och rätt kass så här långt. I övrigt så är det en webbläsare. Inte mycket mer och inte mycket mindre. Alla molntjänster som de gjorde en stor grej av, att du kan tappa din dator eller släng den inte i sjön, men du kan tappa den i sjön och du har fortfarande kvar allting. Det gäller ju vilken dator som helst om du håller dig till den sortens tjänster som Chrome OS erbjuder. Allting ligger ju i molnet. Alla de tjänsterna som finns i en Chrome OS dator finns ju även för alla andra datorer.
Mm.
Och sen så kostar datorerna faktiskt lika mycket som vanliga datorer idag.
Mm.
Så ja. Det ska bli kul att kika på när det faktiskt kommer ut lite mer officiellt stort och i Sverige till att börja med. Det vi har testat är väl ändå en sorts liten ett ful version på det hela.
Ja, jag tänkte faktiskt komma till det just där, att Google har faktiskt sagt på Google I.O. att de inte kommer att släppa konsumentversioner av Chrome OS, utan hela deras idé är att de ska sälja hårdvara med detta på. Men det stoppar inte med den open source-lösning. Det kommer från projektet Chromium OS. På samma sätt som Google Chrome kommer från Chromium-browsen, så kommer Chrome OS ur Chromium OS. Något åt det hållet. Det finns en open source-variant av det här som Google använder då, och ja, ger tillbaka kod till. Och det är en klurig kille som heter Hexe, som är 17 år gammal. Så att cred. Han har en URL som heter chromeos.hexe. Med H på slutet, .net. Och han kompilerar egna versioner. Han gör alltså egna versioner av Chrome OS. Han tar Googles kod och gör det till en version som du kan köra på ett USB-minne, köra i VirtualBox eller köra i VMware. Och det funkar klockrent. Alltså det är bara att dra ner VMware-imagen och starta i VMware Player eller VirtualBox och bara starta eller mounta den disken. Eller om du vill vara lite äventyrlig, ladda ner USB-minnet, lägg det på ett vanligt USB-minne, boota upp din dator, så kommer du få prova Chrome OS utan problem. Men det är synd att Google inte väljer att släppa det till slutkonsument, om man säger så, utan att sälja hårdvara med. Men jag kan förstå deras initiativ med det. Jag ska inte prata för länge om Chrome OS, men det finns någonting här. Speciellt om man pratar köksdatorer, vardagsrumsdatorer, ingen arbetsdator naturligtvis, men komplement, så finns det någonting här. Och jag börjar förstå varför Google fortfarande satsar på Chrome OS när de har Android OS, som man ska kalla det för det. Det finns en ganska självklar skillnad mellan de två, där Android är touchbaserat, huvudsakligen mobilt, och Chrome OS är förmodligen en köksdator som styrs med mus och tangentbord. Det är så de gör skillnaden, eller ja, så de särskiljer dem. Så att, nej, men det är mycket spännande från Google I.O. i år, och vi får helt enkelt se hur Apple kontrar nu med World Wide Developer Conference, Jeppe, som ska gå av stapeln om en månad lite drygt, va?
Ja, lite knappt tror jag till och med, om inte jag är helt utcyklad. 11 juni om inte jag missminner mig, men däromkring i alla fall.
Och vi sänder live, kan jag vilja säga, direkt bara.
Definitivt, det gör vi alltid, vare sig vi har video, ljud eller inte. Vi har ju löst det här i olika tappningar,
så. Så det faller avrunda, tror jag, Google I.O. 2011.
Mm. Tackar vi för det, och så tycker jag att vi knallar vidare och diskuterar lite nya rykten som har uppstått. Det är så att det finns en herre som heter Eldar Murtazin på Mobile Review. Han är väldigt känd för att han har ganska så nära kontakter med folk inom stora teknikföretag. När han får sån lite obekräftad info så brukar den oftast stämma. Han var den första också som pratade om att Microsoft och Nokia skulle göra en deal, och det ryktet kom från honom redan flera månader innan många andra tog upp det, för det var ingen som trodde på honom. Men han har en ganska så bra historik bakom sig på att få förhandsinfo som visar sig stämma. Han bloggade om att Microsoft diskuterar ett köp av Nokia som de alldeles nyligen har ingått ett samarbete med. Han påstår också att det kan vara klart innan årets slut. Frågan är vad det skulle betyda för både Microsoft och Nokia. Först och främst så skulle det väl förmodligen innebära att många tillverkare slutar bygga Windows Phone 7-lurar helt enkelt. Lite likt, jag tänker Nokia när de släppte Symbian fritt. Det var ingen som var så sugen på att bygga det när de ändå tillverkar egna mobiler med samma OS och kommer alltid kunna ha ligga ett steg före på just den plattformen. Frågan är då, varför skulle Microsoft vilja köpa Nokia? Förmodligen om man då jämför med två andra stora tillverkare, om vi tar Research in Motion och Apple, som båda tillverkar både hårdvaran och utvecklar mjukvaran, så kanske det är det Microsoft vill åt. De vill hitta en stark bas att stå på där de själv kontrollerar hela förloppet och då kan få sakerna precis så som de vill ha. Frågan är kanske vad som händer med just Nokia när de här, om de nu köps upp, om det är så att Nokia kommer drivas av Microsoft under eget namn eller om det helt enkelt försvinner och blir Microsofts mobilavdelning likt Xbox till exempel, som är en av få hårdvarusaker som Microsoft sysslar med. Varför Microsoft vill göra så här kan också göra med att mobiler idag säljer bättre än datorer. Och det här kan då vara Microsofts stora move, speciellt då om man kollar på det här köpet av Skype. Om man då tänker lite fritt så kan man då nästan, man kan ana eller spekulera i att de sakta vill manövrera ut telekomoperatörer. Får de ut en plattform med egen hårdvara, egen mjukvara och egen lösning för mobiltelefoni som inte bryr sig om vilken operatör du ligger på, så har de ju faktiskt någonting som är på gång där. Sen snackades det väl lite om just det här köpet utav Skype där de har betalat en ofantlig summa och att det förmodligen handlar om att de inte vill att Google plockar upp Skype och konverterar dem till deras talk och deras egna tjänster helt enkelt. För då sitter de helt plötsligt på en väldigt massa användare helt enkelt som då konkurrerar med tjänster som MSN eller andra tjänster som du kan hitta i Windows Phone-varianterna. Så Tommy, vad tror du? Är det här Microsofts som ändå har dalat en del genom åren? De är stora, men de dalar lite. Är det här deras stora move nu att börja konkurrera med alla de andra stora plattformarna? För Microsoft är ändå lite utanför i den mobila svängen.
De är egentligen jätteutanför, tror jag, i den mobila svängen. Man ser bara Windows Phone 7. Det fanns väl en liten peak runt november eller september förra året när de släppte det. Sen har det verkligen dalat bort helt och hållet. Jag kan inte, det är ju inget snack om ifall man ska köpa en Windows Phone 7-lur, en iPhone eller en Android-telefon, utan det är ju självklart de två sistnämnda. Jag tycker det var konstigt initiativ av Nokia att välja Microsoft snarare än Android. Det visade sig senare att Microsoft hade skramlat med en stor påse pengar inför Nokia. Någonting som Google inte kunde matcha tydligen. Så gjorde att Nokia gick till dem. Sägs det i alla fall från Google-lägret. Det kan också vara lite fadd. Fear, uncertainty and doubt. Ja, i alla fall. Tillbaka till detta. Jag tror det kan vara farligt för Microsoft att faktiskt köpa upp en sån stor hårdvarutillverkare. För att, precis som du har skrivit här och som du även sa, just att jag tror många andra tillverkare skulle ge upp kanske Windows Phone 7 lite, just för att det finns en så dominant hårdvarutillverkare. Det blir liksom obalanserat på många sätt. Och samma också att det ska vara relaterat till Skype-köpet är ju inte omöjligt att, precis som du sa innan, Epa, att de vill gå mot att vara en helhetsleverantör av fri telefoni, och men de har hårdvaran, de har mjukvaran och de har kommunikationsmöjligheterna, och framförallt så kommer de ju slänga in Windows Live-konton, det vill säga MSN-konton och allting i den mixen. Jag är osäker, och framförallt också, vad betyder detta för Skype-användning på Android och Apple eller på iOS? Kommer Microsoft ta bort den möjligheten för att premiera sitt egen plattform, eller är Skype-varumärket viktigare? Det är många svåra frågor, Jeppe, du.
Ja, det är sant, men jag tror däremot att Skype kommer väl få befinna sig i, jag menar, det är ju ändå för användarna skulle man betala de här pengarna, måste jag utgå ifrån, och då kan man ju inte klippa av en massa ändar som ändå är ganska stora och viktiga. Sen är det också så att Nokia är ju precis, de ligger ju egentligen i samma sits som Microsoft. en total marknadsdominans en gång i tiden som nu visar sig krackelera lite. Och om det nu är sant att Microsoft funderar på att köpa Nokia, så är förmodligen Microsoft lika stort behov av Nokia som Nokia är av Microsoft. Och det kanske har bara kommit på tal efter att de har gjort den här dealen redan som pratades om i vintras, när de skulle, som Jonas i den här chatten meddelade, att de snackade om att det skulle bli det tredje stora ekosystemet. Att det här är nästan det enda sättet de kan göra på, och då kan man väl lika gärna gå in så helt i varandra att man blir en och samma enhet. Men det här är ju väldigt, väldigt, alltså man ska ta det med en rejäl nypa salt, de här ryktena, men han har ändå en schysst track record, den här Eldar. Så vi får väl återkomma till det här när fler börjar skriva om det, eller när fler detaljer kommer, och förhoppningsvis över tid även få se vad Microsofts syfte med alla deras konstiga beslut och uppköp senaste tiden, vad det ska resultera i helt enkelt.
Och jag tror också att om det blir något köp, så kommer det handla om en Sony Ericsson, Microsoft Nokia, snarare att Microsoft köper och säljer Nokia. Jag tror aldrig de kommer göra, utan det handlar om att slå ihop och göra en enhetlig mobillösning, liksom, om man säger så. Det kan vi vara överens om, va?
Ja, frågan är om de kanske låter Nokia styras av Microsoft och få vara Nokia, eller att de blir någon del av Microsoft. Det är svårt att säga. Mm. Microsoft är väl fruktansvärt mycket större än Nokia, även om Nokia är störst på mobil. Så att ja, vi får se.
Strategiskt bra köp. Men som du säger, Epe, den som lever får se.
Det är alldeles sant. Kan du ta oss till nästa ämne kanske?
Yes, sorry. Vi ska prata lite om att Facebook har börjat att integrera Bings sökresultat. Vi tar det bakvänt. Bing har börjat inkludera Facebooks sökresultat. Det innebär helt enkelt som så att när alla minst att vi pratade om för en månad sedan ungefär, att Google släppte Plus One. Det vill säga att man, om man hittar en sökning och så tycker man att det här var ett bra svar på den här sökfrasen. Om sen Jeppe skuttar in och gör en liknande sökning, och vi är ju polare, va? Polare Per i Googles nätverk, så ser man att ja, men Jeppe, Tommy gör en tumme upp på den här sökningen, att den här sajten leder till ett vettigt svar. Naturligtvis ska ju Microsoft ha en liknande lösning i deras Bing-sökmotor, och då har de pratat med kompisen Facebook. Det innebär helt enkelt då att när man söker i Bing, så får man lite Facebook-tumme upp. Inte tumme, kan vi inte använda naturligtvis, men att en bild på Jeppe, och så står det att Jeppe, han rekommenderar det här. Och det är naturligtvis då ett direkt svar på gilla-knappen från Google. Och så är det massa skön jimjab här från pressreleasen. Men framförallt då så är detta initiativ i det som kallas för Bings social sök. Och du måste använda den amerikanska versionen av Bing för att få tillgång till detta. Och huruvida det kommer att finnas på den svenska sidan är för tillfället okänt. Sociala sök, Jesper. Väger du in om jag till exempel skulle rekommendera en av sökresultaten? Skulle du väga in det som en viktig faktor?
Ja, det skulle jag väl. Även om jag inte tror att jag skulle söka på saker som... Alltså, nyheter kommer idag till oss automatiskt. Vi har valt våra RSS-feeds och var vi konsumerar data. När jag hamnar i en sökmotor så har det sällan med att söka den sortens information som jag antar att sånt som folk helt enkelt delar på till exempel Facebook, eller som du rekommenderar eller tuggar eller vad som helst. På nätet, alltså i en sökmotor, vill jag oftast få svar på en fråga, och rimligheten är väl ganska liten att du ställer samma fråga som mig. Om det inte är relaterat till nyheter. Det sagt så tror jag däremot att visst, söker jag på någonting och jag ser att du har varit inne på någonting och du har liksom gett tummen upp på det där, då definitivt tar jag en titt på det där. Så att på det sättet, visst, det finns ett värde. Men jag tror att det kommer på många sökningar innan jag börjar se träffar från folk jag känner.
Och om vi tar det till en heliga graal då för Microsoft och Facebook här, om du söker ett hemmabiosystem, och du ser att jag har köpt ett annat system och du söker på en produkt då. För det är väl egentligen dit de vill komma med de här sakerna, att lära oss och se våra vänners sökningar. Det är att just att man ska kunna se att, men Tommy har köpt den här och han litar du på något sätt att hålla en relation till, ska inte du också ta och köpa den här? Det är förmodligen ditåt vi är på väg sakta, men de rullar väl ut det på ett smart sätt, att man börjar lära sig att söka den sociala sfären runt den, och sakta men säkert kommer de göra Beacon igen. Beacon var ju Facebooks ganska briljanta fast kanske lite luriga sätt att göra reklam för vad andra har köpt. Framförallt också om jag skulle köpa en sensuell bok på sidial.com som handlar om olika grejer, så kommer alla på Facebook säga Tommy, han gillar den här boken, Dominatrix 2, The Return of the Whip eller vad det nu kan vara jag köper för bok.
Det där flöt lite för naturligt för att du inte ska ha hittat den boken redan.
Men jag kollar bara på omslaget. Jag köpte aldrig den. Yeah, Dominatrix right. 2, Return of the Whip. Det här har vi ju en bok i. Jag behöver någonsin bli intresserad av S och M heter det, va?
Ja, just det. Nu vet jag vad du har din inbrowser till.
Ja, just det. Min anonyma. Ja, det där är min stash av hemliga saker. Därför jag inte vill vara helt publik på nätet.
Men så letar jag hembio och hittar dig i köpandes piskor och grejer. Det är ju inte heller hittar man vill ha alla gånger.
Tommy rekommenderar den här piskan. 2 tummar upp. Ja, ni hör ju. Vi får se. Har du någon bra slutsats runt sociala sökgrejer eller ska vi skutta vidare?
Nej, jag är väl ganska nöjd. Så all förbättring är i slutändan ofta bra förbättring. Så att, visst, kör hårt bara.
Mm, jag tror också det. Jag tror att det baby steps mot en bättre... Att man kurerar varandras internet egentligen. Och det tycker jag verkar vettigt.
Då ska vi snacka lite LimeWire som vi gjorde för en månad sen kanske. När det kom fram att RIAA, eller RIA som vi säger i Sverige, försökte stämma LimeWire på den netta summan av 75 biljoner dollar. Eller 75 trillion om man använder det engelska uttrycket. Som sen visade sig att det är en fantastisk summa som är många gånger mer än vad musik någonsin har dragit in genom tiderna. Nu så skulle det faktiskt avgöras här i det här målet i New York förra veckan. Men de hann förlika innan de gick in i rättssalen. De kom överens om att LimeWire ska betala 105 miljoner dollar. Och RIA hade presenterat bevis på just 9715 låtar. Minst 9715 låtar som hade då piratats på LimeWire. Det där blir lite, om man snittar det där så betyder det att LimeWire kommer få betala 10 808 dollar per låt. Och det är då istället för vad, i en rättegång så hade de maximalt kunnat bli dömda att betala 150 000 dollar per låt. Om juryn hade fått betala, tycka till. Mycket, mycket pengar ändå. 10 000 dollar per låt på 9 715 låtar. Skivbolagen är såklart väldigt, väldigt nöjda. Men ingen av de artisterna, de har ju faktiskt 9715 låtar som du vet exakt artist och låt på. Ingen av de här artisterna får en enda krona. De här pengarna ska, när de inte gör det, RIA efteråt om vad de tyckte om dealen. De var väldigt nöjda, men inga pengar kommer gå till artisterna. De ska återinvesteras, för det gör alla pengar som dras in på såna här antipirat eller stämningar. De ska återinvesteras i just antipiratkampanjer. Slash spola ner i avloppet, helt enkelt. What the fuck har jag skrivit här?
Ja, och det förstår jag, Jesper. Alltså, att det, ingenting går tillbaka till artisterna egentligen. Det gör ju det ännu konstigare på alla möjliga sätt. Ja, den här storyn är bara konstig från hela början. Så LimeWire, alltså, det var väl en kasaliknande lösning, va?
Jag har lite dålig koll på exakt hur historien gick, men LimeWire var i alla fall det stora alternativet på Mac under den tiden när det fanns få program att tillgå i de här Kasa och Gnutella och allt vad de hette.
Jag menar, jag kan vara lite kysk och säkert tänka att det finns säkert de som använder LimeWire till andra syften än att pirata ner låtar eller filmer. Men huvudsakligen så var det ju piratverksamhet. Svårare än så är det ju naturligtvis inte. Men vad jag undrar är, och nu har jag haft ganska dålig koll på LimeWire överhuvudtaget, men de gör en förlikning på 105 miljoner dollar. har de så mycket pengar att ens betala för detta? Var det en så gynnsam affär för LimeWire att köra den här piratverksamheten? Eller mjukvaran, de gör inget illegalt egentligen.
Ja, det finns ju ett officiellt och ett inofficiellt svar på den frågan. Och det officiella är ju, eller inofficiella är väl att det kan ju diskuteras. Och det officiella är att det kunde vi ha kollat upp. Men det har vi inte gjort. Men det är sällan de där pengarna byter hand faktiskt. De går väl i konkurs och så köps de ut. Och så. Ja, jag vet inte vad som händer där. Det irriterar mig bara att de här drar in $10,000 per låt. Och det är förmodligen långt, långt mycket mer än vad de, många av de här låtarna någonsin kommer ha inbringat på egen hand. Och artisterna får liksom inte ens 1% av de här pengarna. Det ska bara in i den här antipiratkampanjen som om 10 år kommer vara kännas jättekonstig och fullständigt onödig.
Mm. Det är lite precis som du säger. Det är lite, ja, det rimmar så jäkla illa. Det gör alltid de här typen av kampanjer. Jag menar, problemet med piratkopiering av musik är inte att det är piratkopiering av musik. Det är att man behöver att göra det överhuvudtaget. Om man från början, när man börjar inse att det här med internet kommer förmodligen inte bara vara en fluga. Om man redan då hade iscensatt möjligheter för folk, som till exempel iTunes Music, så att köpa musik lagligt, skippat hela de här 2 svarta åren av DRM överhuvudtaget, så hade man inte haft de här problemen idag överhuvudtaget. Jag hoppas att filmindustrin, eller ja, filmindustrin lyssnar inte just på detta, men att se tillbaka och se hur illa de gjorde med musiken och satsa mer med filmen, att jag menar, jag är övertygad om att den stora majoriteten vill göra rätt för sig och betala för det. Det finns alltid en klick som skiter i vilket. Samma folk som förmodligen skulle kunna tänka sig att sno saker på andra ställen. De är redan förlorade liksom. Men jag menar, det finns en stor majoritet som vill betala för sig. Men när det inte finns möjligheter att betala för innehållet som man vill ha, så, och det enda alternativ man har för att få tag på den låten eller den filmen är att ladda ner det illegalt, så är det någonting fel. Snarare med marknaden än användaren. Men jag är fortfarande nyfiken på hur LimeWire tjänar så mycket pengar. Eller om det gör att de gjorde en klassiker, att de förlikar sig och sen så går de i konkurs och så blir det ingenting av det ändå.
Ja, så du kan ju bli stämd på massa pengar oavsett om du har pengar eller inte.
Mm, det är ju lite så tyvärr.
Jag kan kika lite på det medan du kliver in i nästa minefield till ämne.
Ja, det är ganska snällt ämne, eller snällt ämne vet jag inte, men det handlar väl naturligtvis om att Sony har till slut fått tillbaka stora delar av PSN som står för PlayStation Network efter deras hackingförsök. Det började den 17 april och har gått ut för därefter. Det låg nere i nästan en månad, PlayStation Network. Det är också en klurig story. Man vet inte om kontokortsuppgifter har blivit stulna, om användaruppgifter har blivit stulna. Det enda som Sony har hintat om är att det finns en risk att, men de hävdar också nu att efter en månads tid så borde det ha blivit en massa fraud-anmälningar, att folk har sagt att någon har använt mitt kort liksom. Men det har väl inte varit något sånt. Så att frågan är överhuvudtaget om de faktiskt fick tag på någon av de här grejerna. Och gått rykten om att de har försökt sälja miljontals kreditkort på diverse piratsajter, andra typer av pirater i Ryssland. Men ja, till syvende och sist, du som svensk är väl ganska safe med våra svenska Visakortssystem, med de här Visa Secure 360 och vad allt det nu heter. Men vad kan då Sony göra för att tillgodose och kanske lägga lite plåster på såren för alla dessa användare som faktiskt inte har kommit åt och kunnat spela Call of Duty Black Ops online under nästan en månads tid? De som bor i USA och Kanada får välja mellan 2 stycken spel från PlayStation Store, butiken som då fortfarande inte är i drift. Men när den kommer tillbaka så har spelarna 30 dagar på sig att få de här 2 spelen. Vilka spel det är osäkert, om det är vilka spel man vill eller om det bara är vissa titlar, förtäljer inte historien. Användare som är i Europa och Latinamerika, det vill säga vi med Europa då, kommer att få liknande erbjudanden. Men ja, Sony har inte uttalat sig runt om det än, vad det kommer att bli. Ni som äger en PlayStation 3 och bor i USA och Kanada kommer att kunna välja mellan 2 stycken av följande spel, och det är Dead Nation, Infamous, Little Big Planet, Super Stardust HD och Wipeout HD plus Fury. Äger du en Sony PlayStation Portable kan du istället välja mellan Little Big Planet, Mode, Nation Racers, Pursuit Force, Killzone Liberation. Så frågas det, och även den här återrullningen av PlayStation Network och Curiosity går något knackigt, då de måste nästan, de måste återställa 102 miljoner användares lösenord och sen skicka ut de här på något sätt till användarna för att komma tillbaka igen. Sen som någon form, jag vet inte om det är en slap in the face eller om det bara är dumhet från Sonys sida, men de erbjuder också 30 dagars fri tillgång till Debix som erbjuder ett skydd mot identitetsstöld. Sista grejen är rätt rolig, Jesper.
Kanske någonting de skulle ha skaffat själva.
Ja, verkligen. Jag tycker det är nästan lite slap in the face att vi har fuckat upp våran säkerhet. Vi har förstört för dig. Men nu kan vi erbjuda 30 dagars identitetsskydd. Men efter de 30 dagarna så kan vi fucka upp igen. Jag vet inte, det är hela storyn i rutten faktiskt.
För att ta rätt det här faktiskt. De får fri tillgång i 30 dagar till Sony Online Entertainment, men de får ett års abonnemang på det här Debix.
Ah, om jag bara hade läst vad jag själv har skrivit.
Ja, det gjorde jag.
Men ett år ändå. Men fortfarande, alltså det känns som att ett företag som Sony Entertainment ska inte bli hackad. Jag menar, jag själv förstår att alla kan bli hackade på ett eller annat sätt. Men det känns som att man borde vara kanske lite mer försiktig, lite banktänk. För att det här har ju förstört så mycket för Sonys rykte. Så att jag vet inte gudarna om de... Jag menar, hur många tror du inte gick och köpte sen 360 under den här månaden, Jesper?
Ja, det kan en fråga sig. Ja, när vi fick ett mejl från någon som frågade om vi skulle prata om det här, vad stod det? Slap in the face-kompensationen från Sony Ericsson. Sony. Är det så du känner att det hela... Är det för dåligt kompenserat, tycker du?
Det är också svårt, för att alltså, jag är ingen stor online-gamer i det avseendet. Jag har kanske plöjt ner 8 timmar i Call of Duty-serien på min 360. Så jag är ingen stor online-gamer. Men jag kan tänka mig att för de som lever i online-världen och spelar sina spel några timmar per dag eller sådär och inte kommer åt det på en månad. Ännu värre är för de spel som kräver aktivering på PSN. Jag tror det var Portal 2 som släpptes dagen efter de blev hackade. Så alla som hade förbeställt Portal 2 kunde inte få igång det. Så de var tvungna att gå till en butik och köpa ytterligare en kopia av spelet. För att kunna spela det. De som kör digital download-versionen. Jag tycker det är dåligt. Alltså, nu betalar man inte för PlayStation Network på PlayStation-sidan. Ni får jättegärna rätta med här chatten. Om jag har fel. Men det är ju gratis på Xbox 360-sidan, så kostar det ju motsvarande ett spel per år att vara online. Så att om det hade kostat så är det ett år gratis i alla fall till hela gänget liksom. Jag kan väl tycka att det är okej, okay, men då är inte jag rätt målgrupp heller som spelar så mycket online. Vad tycker Jeppe?
Jag spelar ju väldigt lite online, precis som du. Jag är inte ens säker på att om ingen hade sagt något så hade jag förmodligen under den här perioden inte märkt att Xbox Live hade gått ner i en månad. Jag får nog erkänna, jag har inte varit där på den tiden. Men om det hade hoppat igång igen och de hade gett mig två spel. Jag menar, det är, för det första, det täcker ju upp redan kostnaden för Live Gold-kontot. Så, där. Så att, nej, jag hade varit nöjd med det där. Men det här identitetsstöldsskyddet, ja, jag vet inte. Jag försöker väl göra en god gärning att de ska slippa få problem i framtiden, men jag vet inte. Något roligare än det kunde de säkert ha hittat på.
Ja, man tycker nästan det, och som jag sa innan där, jag tror att detta mest drabbar Sony som varumärke, just att ja, hur många kommer lägga in sitt visakort igen på den här tjänsten, och hur många går inte över till 360, det är frågan. Hade du en sista liten rackare eller?
Ja, jag har en till i alla fall. Det är så här att det finns ett företag i USA som heter Lodsys, L-O-D-S-Y-S, som har börjat kontakta tredjepartsutvecklare utav appar för mobiler och kräver dem på licensavgifter för en funktion som de påstår sig äga patentet till. Det handlar om program som till en början är gratis i någon demo- eller light-version och som sen inuti appen kan uppgraderas till fullversion. Lite in-app purchases-grejen. Det påstår sig då Lodsys att de har patent på. Och nu har de då kontaktat en hemsk massa utvecklare och vill att de betalar procent på sin omsättning. Och det har blivit ett jäkla liv. De har fått väldigt mycket kritik. Det har skrivits mycket. De har till och med blivit dödshotade på företaget. De har svarat lite på kritiken på sin egen sida. De har en liten blogg där. Där de påpekar att både Apple, Google och Microsoft redan betalar licenser för den här sortens funktionalitet i deras egna appar. Men det täcker just bara deras egna appar, inte tredjepartsutvecklade appar. Och av den anledningen då så vill de att av omsättningen vill de ha 0,575%. Och varför utvecklare då ska betala den här summan? De drog en skön liknelse på sin blogg om varför. Där de påstår att en hotellägare har ansvar för en hotellgäst och att en hotellgäst får det den betalar för. Det är inte markägaren som ska stå för det och inte den som sålde resan till hotellet eller den som ens byggde hotellet, utan det är upp till hotellägaren att betala det. Och på något sätt så limmar de ihop det med att du som utvecklare ska stå för den här kostnaden. De har kallats patent trolls, att det är sådana där som jagar. Det var inte något företag som försökte, som påstod sig ha patentet på hyperlänkar på nätet, Tommy, som tyckte att de skulle ha royalties på alla klick.
Ett israeliskt företag. Eller person till och med. Alltså jag ska gå in i det lite senare här, men kan jag hugga in här, tycker
hugg,
du?
Hugg
in. Nej, men det är just det problemet kanske med patentlagarna i USA. Det är ju att det är inte omöjligt, får de rätt i en patent att man klickar på en länk för att ta det till en annan sida, så äger du patenten på det förfarandet. Det var säkert skitlogiskt när alla hade åsnor och hästar som fortskaffningsmedel för länge sedan i USA. Men jag menar, de måste göra en liten uppdatering av deras patenttänk. Till att börja med att patenter som inte används aktivt ska egentligen dras tillbaka efter en viss tid, och framförallt gör det jättesvårt att ha patenter, att få en patent på en ganska generell sak. För det är ju det är säkert så att de med ett lag har rätt att göra så här, för att de äger patenten på just det förfarandet att uppgradera demo light-versioner till fullversioner. Och ännu värre var att de förmodligen fick den här patenten under liksom disketteran, att när man köpte spel på diskett och man kunde beställa hem, att man köpte, man fick demon med tidningar och så kunde man beställa hem en fullversion, och att de på något sätt ägde det förfarandet, och så har det egentligen bara blivit någonting annat på nätet, in-app purchases då, framförallt i Apple-världen och nu även i Android-världen. Så att jag menar, man blir bara trött och ledsen på sånt här. Jag kan väl förstå hur de tänker också. De ser ju sig ha rätten att göra. De har ju lagen på sin sida också. Och det blir ju värre när både Apple, Google och Microsoft faktiskt betalar för de här licenserna. Sen kan man ju diskutera om apputvecklarna ska betala, eller om man kan anse att är jag Apple-utvecklare och bygger på Apples plattform, så har Apple redan täckt den kostnaden i licensform för att jag ska få lov att göra det. För att det är ju till syvende och sist Apple som introducerar in-app purchases i din app. Är det inte så, Jesper?
Jo, och de tar ju faktiskt betalt av dig. 30%. Ja. Så att som ska täcka upp för Apples kostnader. Och då kan man väl tycka att det där borde vara en kostnad för dem som borde ingå i det där.
Så att jag kan väl tycka att det borde täckas av plattformsägarens kostnader. Och med att de redan betalar, så det finns ingen anledning alls att gå på oss utvecklare på detta. Vi får se om de dyker upp i Android-världen också. Detta var huvudsakligen iOS, va?
Ja, det framgick lite dåligt tyckte jag, men förfarandet att uppgradera en gratis app till en fullfunktionsapp med hjälp av pengar där det görs inifrån appen berörs. Så att det är väl inte omöjligt att även Androids plattformen berörs. Och Windows.
Mm. Ja. Vi får se helt enkelt hur den här historien artar sig. Jag tycker det, såklart tycker jag det är för jävligt naturligtvis. Det är väl bara att vara ärlig.
Ja. Take it away, man.
Take it away till mitt sista ämne som idag är faktiskt ytterligare ett Facebook-ämne. Det har hänt mycket i Facebook-sfären under den här veckan som har gått. Och det är då att Facebooks Groupon-dödare, eller gruppköp, har startats i Sverige. För er som är lite omedvetna, ovetande om vad just den här Groupon-idén är, så är det helt enkelt att företag kan köpa antingen i en speciell position eller i hela Sverige ett erbjudande. Till exempel då att imorgon på McDonald's så kostar en hamburgare 5 spänn om man går dit och har med sig ett Groupon, om man är medlem på Groupon. Det här har blivit en jättesuccé med Groupon internationellt, i synnerhet i USA, där jag tror överhuvudtaget rabattkupongsgrejen är större än Sverige. Så många har ju försökt att göra en Groupon-dödare, men nu steppar alltså Facebook in med deras funktion som heter Check-in Deals. Vad det heter på svenska har jag svårt att veta. Det får ni kolla på Facebook. Och det är på samma sätt då att eller det är lite nyare egentligen. Det innebär att användare på Facebook checkar in via mobilen på en plats, McDonald's eller Stadium eller Statoil, som faktiskt har hakat på den här grejen hos Facebook, och får ett erbjudande då i det området. Och för att använda rabatterbjudandet så visar man helt enkelt upp mobilen i kassan, och då så säger de att ja, men titta, där är ju ja, det stämmer ju, här har du din cheeseburgare för 5 spänn rabatt, eller vad det nu kan vara. Och naturligtvis då så dyker detta upp då i mitt Facebook-flöde, att jag äter flottiga burgare på McDonald's, Jeppe. Jag har aldrig varit en stor rabattkupongsmänniska, mest för att jag vet inte varför jag inte är det. Det är rätt smart att få rabatt på saker jag ändå vill ha.
Ja, det är det ju, om det nu är så att...
Här.
Förlåt?
Mm. Är du kvar?
Jag är kvar, hörs jag?
Ja. Det var jättespännande. Du kom in en konstig liten grej där. Ja, skitsamma. Skulle du tänka dig att använda McDonald's och Stadium rabattgrejer via mobilen och Facebook?
Ja, som det passar in i vad jag behöver. Får se hur de kommer lösa det här Facebook. För jag satte väl ändå Groupon som en av mina floppar när vi sammanfattade året förra året. För att jag tycker det är en fruktansvärt spammig tjänst och hemsidan bara andas oseriositet. Men visst, kan man spara pengar så är väl det bra. Ofta är ju de här dealarna, i alla fall om man tar till exempel McDonald's-varianten här nu, du får någonting extra fast till samma pris, vilket gör att du sparar inga pengar, du får extra saker för pengarna, men du är ju inte av med mindre pengar. Men kuponger, jag är inte heller någon stor kupongkille, och nu kommer det väl dundra in folk på ens Facebook newsfeed med folk som just äter flottiga burgare. Kanske man inte, det är ju inte bra heller. För mycket rabatt på burgare, vet du, då blir det mer burgare och så blir det bara crap.
Alltså traditionsenligt så har
jag... Noterar hur lite jag hade att säga där också.
Ja, det är okej, okay, men du lät det nästan 1,5 minut.
Mm, det var målet.
Traditionsenligt så har jag ju glömt av att följa upp hur man aktiverar detta på Facebook, för jag är inte så intresserad av det själv. Men jag fascineras utav det, och något briljant som ICA gjorde, det var ju att de skickade hem de här, om man är ICA-medlem, att de automatiskt gav dig rabatt på de varor som du brukar att köpa. Det är ju skitsmart sätt att, och det använder man ju automatiskt då, i och med att jag köper ju ändå de här produkterna. Sen har jag, alltså jag har svårt att säga att jag kommer att ställa mig i mitten av Göteborg, kolla vart jag har rabattkuponger och sen gå och äta på det stället som har, ja, bäst rabatt liksom, utan det borde egentligen kanske pushas till mig på något sätt, men det blir jävligt krångligt att bygga rent tekniskt. Är det tekniskt rätt enkelt, men väldigt störande att det pipar varje gång du går nära en McDonald's och säger att här kan du få 5 spänn rabatt. Vi får helt enkelt prova, Jeppe.
Jag kanske ska göra det innan vi sågar längs fotknölarna här.
Men ja, det finns ju ett jätteintresse internationellt. Jag och Jeppe kanske inte är målgruppen. Vi vet inte om chatten heller är målgruppen eller våra lyssnare. Men prova gärna och mejla oss eller gå till forumet och berätta vad ni tycker och tänker. Så får vi se vart vi hamnar med detta. Och på något sätt, Jeppe, så är detta show.
Lite så, va? Och det är ju fint att du nämner forumet så här på slutet. Mm. För det är en av alla länkarna vi har dumpat in i våran lilla social eller social flik på slashat.se/social. Där ni hittar oss både på Twitter och våra bloggar och Facebook och gud vet allt. Lite video och allt möjligt. Så det tycker jag ni tar och kikar in. Och glöm nu än en gång inte att ta er till forum.slashat.se in i allmänt slash övrigt. Och för det första, häng med på Retrospelsmässan, och för det andra, fixa en video på ert lilla geekinest där hemma. Vi vill se vad ni har för prylar, vad de är kopplade till och vad de heter och hur många gigahertz och hur många megaflops och allting. Cribs for geeks, det är fruktansvärt, det är nästan löjligt kul att sitta och titta på. Så in där, posta video, ge oss vad ni har.
Mm-hmm. Och så ska jag också nämna då, och framförallt att säga att vårt Bambuser-test har verkligen funkat ganska bra här idag, så att vi kommer nog fortsätta att köra på detta naturligtvis, som har blivit någon form av samarbetspartner här på våra livesändningar. Så har ni tidigare lyssnat på oss och kanske inte haft den bästa upplevelsen med vad anbeträffar tekniken, att jag har hackat lite med Ustream och allting, så tror jag att ni kan ge det en chans till. Jag tror att våran chatt verkar väldigt nöjda här i alla fall med Bambuser. Så vi tackar och bakar och bugar till det gänget där borta. Och som Jeppe var inne på i början av showen, Retrospelsmässan, inte missa. Vill ni träffa oss in the flesh och ta en öl och kolla på retrospel, så gör ni rätt i att hoppa till forumet där också och titta på det. Och glöm för behöver inte att rösta i veckans poll. Vill ni ha live-videoversioner av Slashat-avsnitten på YouTube, så ska ni in och rösta. Så får vi se vart det hamnar. Jag har en form av målbild, vilken procentskillnad det ska vara positivt ifall det är värt att ta tag i det. Så får vi se nästa vecka, Jeppe.
Yes, för då har vi avsnitt 114 framför oss.
Så ni har lyssnat på avsnitt 113 av Slashat.se, din machete i teknikdjungeln. Han heter Jesper, jag heter Tommy. Det är dags att gå och lägga oss. Säg så bra, fint tack.
Hej.
Slashat. Slashat.